En podcast från Aftonbladet.
Ni lyssnar på ett extrainsatt avsnitt av podden Kungligt med anledning av att domen i rättegången där Marius Borg Höjby står åtalad kom idag. Och på plats i Oslo så har vi med oss Aftonbladets krimreporter Linda Hjertén. Och det är inte helt tyst där du befinner dig, Linda, så vi alla vet vad det är för röster i bakgrunden. I studion finns också Aftonbladets hovreporter Jenny Alexandersson och jag, Maria Björing. Och Marius Borg Höjby, han stod då åtalad för sammanlagt 40 brott. Anklagelserna gällde gärningar från 2018 fram tills dagarna före rättegångsstarten. Och det handlade bland annat om våldtäkter och misshandel i nära relation. Åklagarsidan yrkade på 7 år och 7 månaders fängelse. Och försvarssidan och sin sida hävdade 1 år och 6 månader. Och vid 8:30 på förmiddagen idag så läste tingsrättsdomaren upp domen i Oslo tingsrätt. En dom som var enhällig. Marius Borg Höjby döms till 4 års fängelse. Och Linda, du är ju då på plats och rapporterat direkt från tingsrätten under hela dagen. Ska du beskriva lite mer konkret, vad var han då blev dömd för och på vilka åtalspunkter friades han?
Ja, han dömdes för 34 av 40 åtalspunkter. Han friades för 2 av de här våldtäkterna. Alltså när man då grep honom så hittade man ju flera filmer av påstådda övergrepp. Alltså man såg då hur han då förgrep sig på sovande kvinnor som åtalet gällde då. Men 2 av de här tycker man inte uppfyller beviskraven. Och man säger att det är inte det att man inte tror på kvinnorna. Men bevisen är inte uppfyllda så att han frias för 2 av dem.
Mm. Och det var ju 128 sidor lång dom. Kan man säga någonting sammanfattande om hur domarna har resonerat?
Ja, de har ju gått på åklagarnas linje. Alltså de menar ju att han har utsatt Nora Haukland och den så kallade Frogner-kvinnan för våld i nära relation. De tror på deras berättelser om våld, om hans enorma svartsjuka som då har... Han har ju haft den här enorma svartsjukan som liksom, och kontrollbehovet. Och de tror på deras berättelser. Och de tror även på de 2 kvinnorna som han döms för våldtäkt mot. Vad gäller narkotikabrotten så har han ju själv erkänt. Och det finns ju jättemycket bevis. Likaså gällande brott mot kontaktförbuden. Så att, ja, rätten går på åklagarens linje så gott som helt.
Mm. Jenny, var det någonting, eller för det första, hur reagerade du när domen kom på förmiddagen?
Men det kändes ju som att 4 år ligger precis mittemellan det som åklagaren hade yrkat och det som försvaret också då hade önskat. Så jag ser det som någon slags mellanväg där. Men det är klart att det är saker som jag funderar på kring den här domen. Det står ju som väldigt klart att det finns svårigheter att bedöma de här bevisen. Och i det här fallet så handlar det om videoklipp som polisen hittat då i Marius telefon och i hans dator. Han har filmat vissa av de här övergreppen. Men ibland så är det oerhört korta klipp. Jag tror att ett av de kortaste låg på kanske runt 4 sekunder. En del är lite längre, men de är korta. Och det man försökt att leda i bevis är ju då om kvinnorna har sovit under övergreppen och de här våldtäkterna. Det är såklart oerhört svårt. Man har haft sömnexperter på plats i rätten, de har gett sina bedömningar. Men summa summarum så har man alltså gjort bedömningen att det är i alla fall 2 av de här fallen så har kvinnorna sovit och de har därför inte varit medvetna om det som har pågått. I 2 av de andra fallen så har man då friat Marius.
Mm. Marius Borg Höjby var själv inte med i rättssalen idag och då, beroende på hälsoskäl, men han var med på länk. Vi får ju väldigt ofta den här frågan, Jenny. Var kommer han i så fall att avtjäna sitt straff någonstans? Vet vi någonting om det? Eller hur hans fängelsetid kommer att se ut i så fall?
Nej, vi har inte fått någon information alls om det. Jag tänker att det är någonting som kommer komma lite senare. Men det är klart att allmänheten, vi alla kommer ju få mer detaljer kring hur hans tid i fängelse kommer att se ut. Men det här är någonting som kommer överklagas. Så att allting hänger ju fortfarande lite i luften.
Linda, du som var där då på plats, hur var stämningen i tingsrätten idag? För det har ju varit ett väldigt stort medietryck tidigare, var det så även idag?
Ja, det var helt fullsatt och alltså stämningen var ganska spänd. Alltså alla satt och väntade på den här domen och den var ganska väntad. Precis som Jenny säger så hamnade den mitt emellan vad försvaret och vad åklagarna hade yrkat på. Liksom. Så att, och många i live-chatten där jag satt och skrev tyckte att det här var liksom att han får någon slags frisedel för att han är liksom kunglig. Det tror jag absolut inte, men däremot så fanns det ju vissa bevissvårigheter med de här filmerna. Alltså det är ju jättesvårt att säga när sover någon, när är någon medvetslös, när är någon inte liksom medveten om handlingarna som någon annan utsätter dem för. Och det var ju det som var det svåra här. Alltså när, hur pass medvetslösa var de här kvinnorna? Och det var ju det som blev det svåra för rätten att avgöra.
Mm. Fanns det någonting, Linda, som du upplevde stack ut i den här domen eller som överraskade dig på något sätt?
Nej, men det var väl att han dömdes för alla brott mot Norra Haukland. För att där har ju ändå varit så att han har ju helt avfärdat alla anklagelser. Han har menat att hon har slagit honom, att hon har varit en svartsjuka. Och just brott inom nära relation är ju väldigt svårt att bevisa. För det finns liksom inte, det finns ju sällan liksom filmer, det finns sällan vittnen. Här hade man ju då en sms-konversation mellan de två som ju både försvaret kunde hävda och sin sida visade på Marius oskuld och som åklagarna kunde hävda visade på hans skuld. Och här har då rätten ändå avgjort att hon har varit i fysiskt underläge. Han har liksom varit den som har, även om hon har varit svartsjuk också, det har funnits svartsjuka från båda håll, så är det han som har varit fysiskt utagerande och inte hon.
Och parterna har då 2 veckor på sig att bestämma om de tänker överklaga eller inte. Vi ska backa bandet lite till förmiddagen, för då sa försvarsadvokat Ellen Hollager Andenäs så här.
Och vill du säga lite om hur deras försvarare nu ska hantera domen och deras klient?
Ja, så nu ska vi ut och snacka med han och höra vad han reagerar på ting och så ska vi läsa domen grundigt. Den är ju mycket, mycket längre än det som blir läst upp nu. Så får vi ta det därifrån.
Och försvarsadvokaten då sa att de ska prata med Marius Borg-Höjby och sen ta mer del av domen i dess helhet och ta det därifrån. Åklagarsidan och åklagaren Sturla Hendriksbø gav liknande kommentarer till norska VG tidigare idag och då lät det så här.
Och så ska vi självklart läsa igenom hela domen och så begrundelsen för straffen för vi värderar om vi vill be lagmansrätten ta en ny värdering av saken.
Och nu har vi alldeles nyss, bara för en liten stund sedan, fått besked om att Marius Borg-Höjby, försvarssidan, kommer att överklaga domen. Efter att hans försvarare har då besökt honom i fängelset så meddelade de att Höjby överklagar domen för de 2 våldtäkterna och misshandeln av Nora Haukland. Försvararen Peter Sekulic sa så här på väg ut i fängelset, eller från fängelset. Han är nöjd med det, men det finns 2 åtalspunkter om våldtäkt och anklagelser om våld i nära relation som han under inga omständigheter tänker acceptera.
Ja, man har ju inte så mycket att förlora på att överklaga och att pröva det här i högre instans. Det kommer såklart vara jättetufft för de kvinnor som gått igenom den här processen i tingsrätten. På sätt och vis så måste de göra det igen. Men det är ju så att man kommer ju kunna använda det material och de vittnesuppgifter som gavs i tingsrätten. Det finns ju inspelat, det kan man då spela upp i den här processen. Förhoppningsvis så behöver de inte befinna sig i rätten. Så tillvida då att försvaret inte vill ställa kompletterande frågor eller någonting nytt kommer upp helt enkelt.
Mm. Linda, har du någonting att tillägga där? Vad som nu sker när domen överklagas, hur processen ser ut och vad är det för tidsperspektiv på det här?
Nej, men lagmansrätten som det heter i Norge är ungefär samma sak som hovrätten i Sverige. Man spelar upp det som tagits upp i tingsrätten. Men sen så, som Jenny säger, ifall att man behöver komplettera några frågor eller ifall det är en ny bevisning, då tas det upp på nytt. Annars så är det ungefär som att man spelar upp helt enkelt det som har sagts i tingsrätten.
Och var kommer Marius Borg-Höjby att befinna sig under då tiden? Alltså nu när det nu ska överklagas, kommer man fortsatt sitta häktad då?
Det vet vi ju inte än, utan det som hände nu på förmiddagen var ju att försvaret bad om att han ska bli frisläppt och få avtjäna då den här tiden fram tills att domen har vunnit lagakraft med fotboja. Och det här ska ju nu tingsrätten ta ett beslut om. Och om man inte gör det, då blir han säkert tillbaka skickad till Ila fängelse där han har suttit nu en tid. Som ju då är en högsäkerhetsanstalt där man också är anpassad efter liksom sexualbrottslingar eller folk som har en hög risk omkring sig, som ungefär som Anders Behring Breivik.
Mm. Jenny, om det slutar då med den slutliga domen efter då den här även överklagan, att det står fast att han ska dömas till fängelse, hur tror du han kommer hantera sin fängelsevistelse? För det har ju varit rätt knepigt under den här häktningsperioden.
Ja, jag tror att det kommer vara oerhört svårt för Marius att hantera en fängelsedom, och det, så är det ju lite grann för alla som förlorar sin frihet såklart. Sen får man ju tänka att de här kvinnorna som är offer på något vis, de är ju dömda för resten av sina liv. För de har ju de här händelserna påverkat enormt många aspekter i deras liv. Men när det gäller då Marius så är det ju, som för alla andra människor, att man till slut hamnar i något läge av acceptans såklart. Sen vet vi ju också att Marius, han har flera diagnoser som han kämpat med sedan han var liten. Självklart kan ju sådana här diagnoser göra det värre när man sitter inspärrad såklart. Vi vet ju att Marius nu under häktestiden har varit för till sjukhus ett par gånger, och då har det handlat mycket om hans mående och hälsa och sådär.
Om vi då tar och blickar lite, eller blickar mot hovet, hur har norska hovet reagerat? Har vi sett en reaktion därifrån?
Ja, de har kommenterat till norsk press att de inte kommer att kommentera. Och så här skriver de till exempel till norska tidningen VG. Saken är behandlad av domstolen och kungahuset har ingen kommentar till utfallet. Och i mina ögon är det här, eller mina öron, är det någonting oerhört. Tystnad är inte något alternativ just nu. Alltså tillåt mig få rasa lite över detta. Det här är en historisk, unik händelse. Det handlar om en medlem av kungafamiljen. Visserligen inte en medlem av kungahuset, den officiella delen. Men på pappret så är ju Marius ändå en liten del av det. Han har varit med vid otaliga stora kungliga händelser. Redan vid bröllopet mellan Håkon och Mette Marius gjorde man klart att Marius är en del och en viktig del av den kungliga familjen. Han har ingen prinstitel, men det är svårt att göra den här skillnaden. Alltså vanligt folk gör ingen skillnad på kungafamilj och kungahus. Det måste man ha i baktanken. Han blir ju lite av en semikunglighet på det viset. Han är en familjemedlem, men inte officiell. Men det är också en väldigt omöjlig situation just nu för honom och för hovet att hantera. Och jag tror att det vi ser nu är ju att hovet skapar en distans mellan kungahuset och Marius. Jag förstår att det är en strategi.
Mm. Kommer de kunna hålla fast den här strategin att de inte kommenterar någonting?
Nej, men det är ju ändå så här att man måste skilja på den privata och den officiella delen av kungahuset, absolut. Här får man ju slå fast helt tydligt att Mette Marit och Håkon, de kommer alltid vara Marius mamma och bonuspappa. Det stödet och den kärleken, det förändras inte. Det är livsviktigt för alla inblandade. Det här är ju oerhört tufft, det är ledsamt för hela familjen, det är en sorg. Det är en tragedi som har drabbat dem. Det är såklart så att ingen vill se sitt barn i fängelse. Det är ingen som vill se att ens barn skulle vara en dömd våldtäktsman. Och här får man bara hoppas att Mette Marit och resten av familjen att de får ett bra stöd och hjälper den här situationen. Men jag menar att det vi ser i den här strategin och det kungahuset måste göra, det är att skapa då den här distansen till Marius i det officiella livet för att skydda kungahuset. Uppenbarligen har det arbetet redan startat vid slottet. Och det innebär ju att vi kommer inte få se Marius vid några officiella tillfällen framöver när han avtjänat sitt straff. Jag tror inte heller att vi kommer se att Marius bor på kungligt område i framtiden, utan det här är för allt inskrivet i historieböckerna, men nu gäller det liksom för hovet och kungahuset att lite skära bort den här delen. Det låter ju hemskt, men skära bort den här delen av skandalen.
Okej. Okay. Linda, du som var då på plats i Oslo, hur var reaktionerna? Har du märkt några reaktioner när den här domen kom? Hur togs den emot?
Ja, men det var något, det var ganska väntat. Att man visste att han skulle få fängelse, eftersom han ju ändå har erkänt många brott som ändå har fängelse i straffskalan. Och det fanns ändå övertygande bevisning. Men Jag skulle nog säga att de flesta var, att det var ganska väntat. Att man inte skulle hamna på vad åklagarna yrkade på, som var 7 år och 7 månader. Utan man ändå skulle hamna någonstans mitt emellan, och det gjorde man ju också.
Mm. Okej, avslutningsvis då, Jenny. Det här uttalandet vi nu har fått från Norska hovet, det kommer ju inte kunna, tänker jag, räcka om kronprins Håkon kommer ju få frågor om det här vid alla tillfällen och officiella uppdrag som han är ute på. Hur tror du att det kommer att bli framöver?
Nej, men jag tror att man måste göra något slags uttalande, och om inte kungahuset är villiga att göra det så kommer kronprins Håkon vara tvungen att göra det. Han kommer vara tvungen att närma sin mikrofon och faktiskt säga någonting om detta. Om han inte gör det så kommer han och resten av familjen för lång tid framöver vara jagade av dessa frågor. Vid varje officiellt tillfälle eller uppdrag de är ute på så kommer frågorna att komma, och det vill man ju såklart undvika. Man vill ju så snabbt man kan gå vidare, annars så kommer det här färga då det kungliga arbetet. Och vi ser ju redan att förtroendesiffrorna för norska kungahuset har sjunkit väldigt mycket. Tystnad är inte tänkbart i det här läget. Så som sagt, vill man inte hantera det med ett officiellt uttalande, ja, då är det nog så att Håkon måste ställa sig vid en mikrofon och säga någonting om det.
Mm. Vi spelade in det här extra avsnittet måndag 15 juni på eftermiddagen, och vi kommer att återkomma med ett vanligt avsnitt nu på onsdag, då den 17 juni, då vi kommer summera än mer kring den här domen som Marsborg Höjby har fått idag. Stort tack Linda Hjertén direkt från Oslo och Jenny Alexandersson här i studion på Aftonbladet.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.